Är på nu? Okej, bra. Jo, hej. Innan jag säger det, jag brukar säga så här med från vad vet, det här är nästa steg med Per Grönqvist. Så vill jag börja med att erkänna, jag har under lång tid faktiskt inte förstått nyttan med vad vi vet. Alltså så här, när jag för 5 år sedan startade vad vi vet, så trodde jag att våra kunder, alltså alla ni som lyssnar och läser vår förklaring, att ni gjorde det för att ni hade ett behov av att få nyheten att förklara det. Jag tror att vi redan på en våg av frustration som jag ständigt hör över att media spekulerar hejvilt eller att åsikter får en sån framträdande plats i många medier. Och om man gått från noll för 5 år sedan till att det var flera 100 000 svenska användare vad vi vet varje vecka, ja, då är det lätt att dra den slutsatsen. Men det har visat sig att sanningen är lite annorlunda. För hösten 2022 så insåg jag att faktiskt inte visste varför folk använde oss. Alltså hand om hjärtat, jag gissade nog bara. Men har man ett namn som vad vet så förpliktar det, och jag tvingades helt enkelt försöka gå till botten med det här. Så hur tar du reda på varför kunderna använder dina produkter eller tjänster? Och varför får det i så fall sådana enorma konsekvenser för bolaget och den strategi man väljer? Det är det här avsnittet ska handla om. Så med den bakgrunden så kör vi, och då kan jag säga. Från vad vet, det här är nästa steg med mig, Per Grönqvist. Okej, vi tar det från början. Alla framgångsrika verksamheter utgår från sina kunder. Och det är en sanning som också är en klyscha, att gå i kundernas skor etc. Så hur tar man reda på vad kunderna vill ha?
Det finns ju massor av metoder. Jag tror att alla metoder faktiskt har någonting att bidra med. Men man kommer att lära sig en hel del om man använder olika typer av teorier och metoder.
Det här är Per Christiansen. Han är professor i psykologi vid Karlstad universitet och har ett särskilt intresse för hur företag gör för att förstå sina kunder. Vi har bokat ett videomöte och jag berättar för honom om vår historia, om hur vi på Vad vet bland gjort massor med djupintervjuer med våra användare och även testat att observera när folk använder vår tjänst.
Observation kan ju vara jättebra, som du är inne på. Det kan bli alldeles utmärkt att intervjua någon. Det kan vara jättesmart att använda sig av en sån här mer ramverk som Jobs to be done och så vidare. Men att just sätta sig i den situationen att hela tiden vilja testa de här olika grejerna kommer ju göra att du får allt eftersom över tid en bättre förståelse av kunden. Och om man nu verkligen har den här drivkraften att vilja förstå kunden, då tror jag ändå att det är det som är det allra viktigaste. Så har du den drivkraften så kommer du liksom vilja testa den metoden och den här metodiken och så vidare. Du kommer jobba med personer, alltså ena stunden, och intervjumetodik i nästa och så vidare. Medan de som kanske inte har den drivkraften, de tror att en metod kommer att fixa det. Gärna lägga ut jobbet på någon extern marknadsundersökningsbyrå eller någonting i den stilen. De kommer nog inte komma så himla nära kundens skor, tror jag.
Det här är en viktig poäng han gör. Framgångsrika företagare försöker alltid förstå kundens behov på egen hand. De förstår att den här kunskapen är för viktig för att lägga ut på någon konsult eller extern part.
Att faktiskt vilja förstå, vad är det den här personen egentligen gör när den håller på och köper den här grejen eller använder den här saken. Det tror jag över tid är det som kommer att göra att du kan förstå dina kunder. Så i den här boken, I kundens skor, som jag har skrivit tillsammans med Claes Hallberg.
Ja, förlåt. Jag glömde ju säga att han skrivit en bok tillsammans med Claes Hallberg som heter I kundens skor. Den är skitbra. Köp den. Det var så jag hittade honom. Så, vi tar om.
Så i den här boken I kundens skor som jag har skrivit tillsammans med Claes Hallberg, då säger vi att vänta lite. Jag tror egentligen det är ett förhållningssätt. Att de människorna som har en attityd, som har en vilja att vilja anstränga sig och vara lite extra nyfikna på varför en människa faktiskt engagerar sig i någonting, det är de som har störst sannolikhet att klara av detta.
Det finns förstås ett problem med det här. Tänk om kunden inte självmant vet varför de köper något. Det finns ett klassiskt exempel på det här där kosmetikkungen Charles Revlon lär sagt att in the factory we make cosmetics, in a store we sell hope. Frågar man kunderna så köper de kosmetik, men drivkraften är hopp. Per Christiansen, han pekade som på ett annat problem. Det faktum att man inte själv vet om ens teorier om varför kunderna köper verkligen stämmer, och att det alltid tar rätt lång tid att räkna ut det. Här refererar jag till det jag berättat om vad vi vet. Att jag trodde att folk ville att vi förklarar nyheterna, men sen insåg vi att det grundläggande behovet är något annat, så vi fick ändra kursen, eller göra en pivot, som man säger på modern startup-svenska.
Så även om du kan ha vissa idéer att det här läppstiftet då ändå skulle kunna spela roll för människor, så får man liksom testa det och se vad som händer, och så pivotar det här lite grann, precis som du var inne på förut. Och sen så småningom upptäcker man, vänta, vi säljer hopp. Om det är så att vi säljer hopp, är det någonting mer vi ska sälja då? Och så vidare. Alltså man kommer fram till det här över tid. Jag tänker att världen ofta ser ut så när det gäller människors beteende, människors tankar, människors känslor, att eftersom människor inte ens alltid kan uttrycka dem själva, så det är ju svårt att tro att någon skulle kunna lura ut det på en timme eller två eller bara göra en workshop eller någonting, utan det måste liksom välva fram över tid, tror jag.
Och nyckeln, säger Christiansen, ja, det är att vara nyfiken, konstant nyfiken.
Ja, jag säger det till mina studenter när jag har dem i olika typer av psykologi- och marknadsundersökningskurser. Att nu ska vi bli riktigt nyfikna på vad människor håller på med här inom det här marknadssegmentet eller den här företagsbranschen och så vidare. Och verkligen grotta i vad är det som gör att människor sitter och handlar de här grejerna på nätet klockan 19.45 på torsdagkvällar egentligen. Och så försöka grotta i det där och ta reda på det. Och har man den här lilla drivkraften och nyfikenheten, då kan man ju använda en mängd olika metoder. Det kommer över tid bli mer tydligt om varför människor faktiskt engagerar sig i det beteende som man gör.
Och här passar det bra att gå in på det som Christian nämnde tidigare, en teori som heter Jobs to be done. Den går ut på att alla kunder anställer företag, ja, det är så man säger. Man anställer företag för att göra saker. Enligt den här teorin köper ingen en borr. Man anställer Bosch för att göra jobbet att få ett hål i väggen. Den som först formulerade de här teorierna var Anthony Ulwick, som skrivit en bok som heter just Jobs to be done, From Theory to Practice, och som jag kan varmt rekommendera. Men den som gjort teorin känd, ja, det var Clayton Christensen, som skrev en artikel i inflytelserika tidningen Harvard Business Review om saken. Ja, och jag vill länka förstås till den här beskrivningen till podden. En del av teorin är att kunder ska delas in efter vilka som har samma jobs to be done snarare än demografi. Om du vill ha ett hål i väggen spelar det ingen roll om du är kvinna och 25 plus som bor i storstad eller man 65 med en villa i Järvsö. Ni har ju då faktiskt samma behov. Med det här perspektivet kommer man se annorlunda på vilken roll man spelar i kundernas liv. Per Christensen berättar om en gång när McDonald's använde det här för att förstå varför folk egentligen köpte milkshakes.
De vill ju undersöka då hur människor använde sig av milkshake, och det hade gjorts flertalet marknadsundersökningar på milkshake-behovet, och de gjorde ju det här klassiska felet enligt Clayton Christensen då, nämligen att undersöka customer segments. Så när man undersöker customer segments så hamnar man rätt i demografiska profiler av människor, så man kunde se att det var liksom white collar workers, alltså människor som jobbar på kontor mer eller mindre, som köpte de här då. Så försökte de liksom utifrån detta öka försäljningen av milkshake. Och, men grejen är att kunder köper ju inte bara för att de är människor eller bara för att de jobbar på kontor. Utan det var ju naturligtvis så när man undersökte varför människor köpte de här milkshakesen. Att de såg att människor kanske behövde snabb näring på väg till jobbet. Det var sällskap i bilen. Det här minns jag inte riktigt faktiskt hela historien. Men det var väl också föräldrar som skjutsade sina barn till skolan. Så det här var bra snabb näring på väg till skolan och så vidare. Va? Så det var små jobb som den här milkshaken gjorde då. Och när de kunde förstå den här jobben bättre, då kunde de plötsligt erbjuda det här på ett bättre sätt än vad man hade gjort tidigare. Man försökte sälja det här på demografiska variabler egentligen.
Men det där är superintressant. Jag pratade med tidigare, han var kommersiell chef på Harvard Business Review. Och de skulle då börja sätta upp en betalvägg. Och då handlade de om varför, vi har ju jättemycket artiklar, jättemycket bra, hur ska vi få folk att betala? Och då kom de ju på att fan, Clayton Christensen skriver ju för oss. då frågar vi honom, det blir jätteroligt liksom. Han fick beskriva någon artikel om det och sen så använder de honom som bollplank. Och då visar sig att Harvard Business Reviews Jobs to be done är I hire HBR to convince my boss that I'm right.
Den är ju svinbra.
Jätterolig liksom.
Det var den man liksom hade som argument när man skulle gå in och förhandla om saker.
Ja, vilket gjorde att priset är inte en issue överhuvudtaget. Du kan gå, om det är $70 eller $470, spelar ingen roll. Du kan dessutom bara expensa hela skiten, utan du tar ju det. Och sen ska jag gå till dig och säga, ja, det är ju jättespännande det här, herr Christensen. Men nu är det ju så att jag har läst i Harvard Business Review. Jobs to be done är en av flera metoder, och det kommer nya med jämna mellanrum. Christensen betonar att metoden inte är det viktiga, utan insikten om att man måste vara nyfiken på kunden. Men också förstå att man inte automatiskt förstår sin kund.
Vad jag brukar säga när jag pratar för vare sig det är företag eller studenter, så säger jag att det här är ett framework, ett ramverk. Och ramverket säger egentligen en enda viktig sak. Nämligen att när man befinner sig i en organisation av något slag, i den organisationen kommer du ha massor av andra kollegor som också är duktiga på att ta fram den här lösningen som den här organisationen tar fram. Ni kommer ha samma liknande utbildningsbakgrund. Allihopa kommer vara civilingenjörer, civilekonomer eller sjuksköterskor eller vad katten det är. Det betyder att ni kommer att ha gemensamma intressen. Ni kommer att kunna liksom chitchatta och bli lite bundisar där på olika sätt.
Ja, det där låter ju mysigt, eller hur?
Men de här människorna som ska använda det som er organisation har, de kommer ju från en helt annan värld liksom. Och jobs to be done, lean startup, service design, alla de här metoderna, de handlar ju faktiskt om att ge människor i organisationen bra glasögon att kunna förstå detta. Jag tycker ju, gillar ju den här opublicerade avhandlingen som kom i USA någon gång början på 90-talet tror jag. Den beskrivs också i boken I kundens skor, där man ska tänka sig in i situationen att man ska lära sig knacka en melodi på en bordsyta. Jag må han leva. Man får träna på att knacka den här melodin jättemycket. Jag må han leva. Jag må han leva. Och så vidare, va? När man har gjort det länge, kan man ju känna. Det här var min dolda musikaliska talang. Jag kan verkligen knacka i takt till tonen. Och då får man ju svara på frågan hur många andra tror du kommer höra att det är den sången. Och då känner man sig jätteövertygad, det kommer de att höra. Och det är ju ganska likt om man befinner sig i organisationer och har jobbat länge, träffat sina kollegor som har samma typer av utbildning, kan samma saker och så vidare. Och sen i den här knackningsstudien då, så får de ju gå in i en riktig grupp med människor, 120 personer tror jag det är, som håller ju på med något helt annat. Och då knackar man sången och det är tre stycken som hör vad det är. För de flesta som sitter där inne så låter det som någon typ av avancerad morsekod som knackas fram, va? Så är det ju rätt ofta i organisationer att man blir så jädra hårt specialiserad. Kan ju se inom akademin på universiteten när vi sitter och försöker komma på olika grejer. Så kommer in en 20-åring som gick i gymnasiet förra året och ska försöka ta sig in i det här, va? Det är ganska stor stig att gå. Där tror jag de här metoderna, jobs to be done och så vidare, och i kundens skor, det är där de spelar roll. Det tycker jag är ett viktigt budskap att föra fram här. Jag tror det är det viktigaste budskapet faktiskt.
Sa Per Christensen, som är professor i psykologi vid Karlstad universitet. Men hur gör man rent praktiskt för att förstå kundens behov? För att förstå det måste vi prata med en expert från Grebbestad. Mer om det efter det här. Det är alltså en sak vad kunderna köper av dig och något annat varför de köper av dig. Och det kanske de inte riktigt vet själva. Man kanske tror att man köper en glass för man är sugen på glass, men det jobb man vill ha gjort är kanske att trösta sig själv. Frågan är hur man tar reda på det då.
Man kan ju börja med att titta på hur gör vi idag? Hur nära är vi våra kunder? Vad har vi för förstahandskunskap om våra kunder och kunders behov? I vilka sammanhang använder de våra produkter eller tjänster?
Mm.
Hur verkar de må när de använder våra produkter och tjänster?
Ja, hur mår de egentligen? Verkar de nöjda? Är de frustrerade? Är svär de till och med?
Jag heter Carina Rislund. Mm. Jag är konsult. Jag är forskarutbildad. Jag har vansinnigt mycket akademiska poäng. Jag har lite grann som den här podden som många jobbar med här, gått efter intresse, nyfikenhet.
Mm.
Tagit ett steg i taget beroende på vad som har lockat mig.
Carina Rislund bor i Grebbestad och varit intresserad av jobs to be done-teorin under lång tid. Det beror också på att hon är väldigt intresserad av att förstå kunder, och hon driver ett konsultbolag som heter Hokahej, där hon hjälper andra företag att bli duktiga på att förstå sina kunders behov. En av de första grejerna hon gör är att ta reda på hur mycket företag egentligen vet om kunderna. Hur mycket förstahandsinformation eller förstahandskunskap, och vilken sorts andrahandsinformation har de?
Andrahandsinformation kan till exempel vara en jag har någon slags verktyg, redskap som har kommit emellan. Kanske den här kundundersökningen som många lutar sig mot. Ja, men du vet, en del kan ju säga det eller vara väldigt övertygad om att det är lugnt det här med kundkontakten. Och vi har koll på våra kunder. Vi gör kundundersökningar var tredje år.
Mm.
Vi har en massa data. Och så visar de upp staplarna och då är det procenttal och det säger så mycket mer eller mindre. Eller nu har vi blivit arbet. Den här kundundersökningen i år var vi 4,3 och det är lite bättre än 4,1 som vi hade förra gången.
Ja.
Och då är det ett sätt att se på information om kunden. Och då tänker jag, men i grunden, vad vet ni om vad som ligger bakom att ni har fått just de här data då? För det är ju ändå en siffra. Den säger inte så mycket. Den är ganska naken.
Ja, och dessutom har den ju som har gett siffran har ju också filtrerat den genom något, genom sin egen uppfattning eller någonting liksom. Och det är därför du menar att det är andrahandsinformation snarare än förstahandsinformation.
Ja, och förstahandsinformation, alltså det är att vara den som tittar och lyssnar och ser och har den här, ja men verkligen förstahandskunskapen om hela situationen, som ju är det som är ett väldigt starkt budskap i kundjobbsteorin.
Mm.
det de säger där och lyfter fram väldigt tydligt är ju att du måste känna situationen som din kund är i. Du måste verkligen förstå vad den personen har för utmaningar. Mm. Vad det är för framsteg, för värde som den söker. Och ibland kanske inte en kund eller användare riktigt kan sätta ord på det själv. Och det är det som gör det så svårt. Att, eller svårt är det inte, men
jo, det är lite mer... Det är skitsvårt, för just för att de inte kan sätta ord på det. Det hade varit jättesmidigt om något följande gäller.
Precis. Och då kommer ju också den här sanningen som man hör ibland. Men vi kan ju inte fråga kunderna vad de vill ha. Mm. För då säger de bara ja, men någonting som är snarlikt det de redan känner till.
Just det här var ju, nu pratade du egentligen om Steve Jobs käpphästar. Att du ska aldrig fråga kunderna vad de vill ha, för de vet inte det. Hade Henry Ford frågat kunderna vad de vill ha, så ville de svarat en snabbare häst. Kort kommentar här för tidens skull. Det är många som säger det här om Steve Jobs som ett exempel på att han inte var kundorienterad, men det är inte alls så det ska tolkas. Hans poäng var att man inte skulle fråga folk, utan istället försöka förstå deras problem på djupet och därefter skapa en så bra upplevelse för dem som möjligt för att lösa problemet.
You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room.
Människa först, teknik sen, var hans mantra. Vilket ju också är kärnan i jobbstobrandteorin, eller kundjobbsteorin som den också kallas på svenska.
Och då är det så att ja, man kan ju, jag tycker fortfarande man kan ställa den frågan. Men man får ju gå lite djupare då. Mm. Om du säger att du vill ha vad det nu kan vara.
Snabbare häst.
Ja. Vad betyder det för dig när du har den? Mm. Vad är det som har blivit bättre i ditt liv? Vad är annorlunda? Alltså det finns olika sätt att komma på djupet kring vad den här situationen är som man då vill göra någonting åt som kund eller användare. Och det tycker jag är så jättebra beskrivet i just den här teorin, kundjobbsteorin. Så den är ju ett sätt att, som han också säger, förstå att det finns en orsak-verkanssamband som man kan få faktiskt syn på om man är en duktig utforskare och verkligen intresserar sig för hur är det?
Det är fint att man är en duktig utforskare snarare än att man är en duktig företagare. Låt oss nu återvända till exemplet med borrmaskinen. Carina Rislund säger att en duktig utforskare noterar ganska snabbt att användaren behöver ett hål, inte en maskin. Och hon berättar att en duktig utforskare alltid försöker sätta kundjobbet i ett större sammanhang samtidigt som förstår att flera jobb kan utföras samtidigt.
Apropå ramverken då, nej, för det finns ju flera olika sätt att se på det då. Det är liksom ju att vi har det huvudjobbet med borrmaskinen, men det kan också finnas underjobb som handlar om att jag anlitar min borrmaskin för det är viktigt för mig att kunna visa att jag klarar av det själv. Eller viktigt att visa mig själv. Och så finns det ett emotionellt underjobb kan man prata om. Man kan prata om funktionella underjobb. Funktionellt att jag får det här hålet och att jag får upp en tavla eller vad jag ska ha sen. Liksom. Men det finns emotionella och det finns, man kan dela in det. Men som i alla teorier finns det massor med olika. Liksom.
Men det är en väldigt bra poäng du gör där. Mm. För det är också en sak som jag tycker är kul, eller väldigt glad för att det kommer fram i den här teorin. Att det finns flera behov, det finns flera kategorier här. Det är inte bara det rent funktionella, att du får till med hålen, till exempel med borrmaskinen. Mm. Utan det finns emotionella och sociala behovskategorier också.
Så hur tar man reda på det då? Är det kanske klokt att köpa in en undersökning och försöka kartlägga det här? Nej, Carina Rislund skakar på huvudet. Att låta någon annan göra det är ett misstag, säger hon. Det gör mig lite orolig, för som en del av arbetet med att försöka ta reda på vilket jobb som vad vi vet användare anlitar oss för att göra har vi pratat med en massa människor för att förstå hur de skaffar sig information och hur de skaffar sig kunskap. Vad är då slöseri med tid? Rislund skakar på huvudet. Nej, vi gjort rätt, säger hon, eftersom vi själva gjorde jobbet.
Hur gör du när vi informerar dig när du skaffar dig? För då har du ju faktiskt brytt dig om att gå i närkontakt med personer, alltså riktiga människor. Inte köpt in en undersökning där någon annan har tagit in det. Du har ju ägt frågan. Du äger ju relationer människorna du har pratat med.
Ja.
Eller ni gör det själva. Ni säljer inte ut det.
Nej.
Ni får ju en känsla på riktigt för vem är den här människan på andra sidan. Och det är jätteviktigt. Det är lätt att glömma bort det.
Ja, för det är en annat sätt. Så du menar, det är en annan sätt att be folk svara på en undersökning. Eller att liksom faktiskt ställa frågan till dem och se vad händer här.
Eller om du hade varit med dem en vecka och bara gjort lite studiebesök i deras liv.
Mm.
För det ger dig insikter i hur de lever sitt liv. När de stannar upp, när de undrar. När de ringer kompisen. Eller när de då anlitar någon annan. För att få reda på något. Informera sig. Till exempel, om vi nu tar ditt exempel. Som ju rör er egen verksamhet. Egentligen så är det ju inte jättenytt då, eftersom för en designer är det A och O att förstå. För vem designar jag någonting? I vilken situation ska det här något fungera? Och hur ser det sammanhanget ut? Och hur ska den här användaren känna sig efteråt när den har använt min produkt eller tjänst?
Precis.
Och då börjar ju man alltid med att just förstå sammanhanget, situationen där någonting ska användas. Och det finns liksom inget annat sätt än att vara där. För det finns så mycket kunskap som är just bara inbäddad i situationen när någonting ska utföras. Som man lätt går miste om. Och det är ju tyvärr så att det är väldigt många produkter och tjänster som inte funkar när de möter verkligheten. För att de aldrig har gjort det där riktiga testet. Men det är inte heller någonting som man pratar om.
Nej, men det är roligt att ta upp tjänstedesign och designers. För det är liksom, man tänker, ibland kan man tänka att designers håller på med färg och form. Och det är en del av dem. Men även alla bra designers utgår ju alltid från användaren. När man pratar med designers som är duktiga på det så blir det så här, de ser det, fan är, det står en massa människor och röker här i pausen utanför Stadsteatern. Varför behov de har? Det är ju definitivt inte cigarett som är behovet. Utan det är någonting annat, tröst, avslappning, paus. Det är något mycket djupare. Och de går direkt dit. Medan någon som tillverkar cigaretter kanske tänker att liksom, titta, nu röker de cigaretter.
Ja, men det blir ju så. Och har man en produkt eller en idé så är det väldigt lätt att så man blir lite kär i den.
Låt oss pausa här, för det är en viktig poäng som hon gör. Det är också en effekt av ett psykologiskt fenomen som kallas bekräftelsejäv. Man har en teori och letar efter bevis på att den funkar. Och så glömmer man att leta efter bevis för att den inte funkar. Vilket gör att mer värdefullt, eftersom det gör att man kan förbättra sin produkt eller sin tjänst. Och grejen är att man kan komma ganska långt med en idé och därmed riskera att slösa både tid och pengar innan man upptäcker att den inte funkar.
Jag vann ju den här tävlingen, vad det nu var. Jag pitchade ju bäst. Jag kom ju upp där i draknästet eller vad det nu kan heta. Och de älskar ju min idé. Jag vet ju redan att nu är det redan kommit långt. Och i det läget backa tillbaka och säga att ja, just det, sammanhanget som den här idén ska appliceras i. Vad vet jag om den? Jag kanske faktiskt inte vet nästan någonting. Och att i det läget...
Det är väldigt roligt när du säger så krasst. För så är det ju såklart. Jag vet nästan ingenting.
Det kanske är så att någon har... Typexemplet. Man får frågan, så vilken är det marknad? Ja, men alla diabetiker är min marknad. Hur många diabetiker finns det?
Eller ännu sämre, alla kineser.
Typ. Och då blir det ju en fantastisk marknad. Men då den... Det är det läget som jag menar att... Du behöver gå mycket, mycket närmare en konkret användningssituation för att förstå. Så hur kommer din idé när den då finns i något uttryck att göra skillnad? För när du vet vad det verkliga behovet är som den personen verkligen har, då kommer du ganska säkert att se att det kanske finns andra sätt att lösa det här på. Min idé kanske inte var den bästa lösningen på det här problemet som verkligen fanns. Eller det kanske inte så finns ett sådant problem.
Det Rislund säger är alltså att det krävs inget för att ha en idé, men man vet aldrig om idén är bra nog för man testat den på kunder i verkligheten. Och är man bara tillräckligt nyfiken och lyhörd så kan man mycket snabbt förstå vad som funkar och vad som inte gör det.
Nu har jag lyssnat på några av era poddar, om jag får lov att dra ett exempel som du har. Som jag, apropå någonting som jag gillar med teorin som vi pratar om då, Jobs to be done, är att när du väl får insikten och har arbetat på det här sättet med att verkligen sätta dig in i en situation för att förstå en person, för att förstå vad det verkliga behovet är, då blir världen inte samma. Alltså du blir transformerad. Du utvecklar en blick för att förstå kundjobb och förstå människors behov. Det har också präglat när jag har lyssnat på dina tidigare avsnitt.
Då ska du snart få fråga på svara på frågan om vi gör något, om vi gör jobbet åt dig, men fortsätt.
Ja, jo, men så här, jag riktigt log, för jag lyssnade på, du har ett avsnitt som handlar om artificiell intelligens.
För den som är intresserad är det alltså avsnitt 37 hon pratar om.
Och det blir så tydligt i det samtalet att den här personen som du intervjuade, han använder ju AI eller maskinlärande. Men du hade ju extremt svårt att få honom liksom göra någon stor grej av det.
Mm.
Utan det var en nytta som han hela tiden ville backa tillbaka till.
Mm.
Och när han beskrev den här resan till att han hade varit ute och testat då den här idén som han hade med att flyga drönare, tror jag var, va?
Ja.
Ja. Och kommer ut där till någon bonde någonstans. Och lite sådär introducera, ja, men om du nu kan ha den här och göra flyga här. Hur blir det? Eller det blir väl bra?
Exakt, ja.
Ja. Och då har han ju en idé. Han har en idé som han går ut och testar. Och han går till en riktig, fullt tänkbar användare.
Mm.
Men han är ju så inlyssnande, tänker jag. För han får ju reda på från den här bonden att ja, nej, alltså det är ju inte riktigt den informationen som är, ja, det är kanske bra, men bakom ryggen, jag sitter och kör traktor hela dagarna, så finns det ett mycket större problem för mig.
Mm.
Jag hinner inte med min skog. Och den går ifrån mig. För de där granbarkborrarna är ett gissel.
Mm.
Och det stressar mig, säger han inte riktigt. Men man kan ju förstå det som man har lite bildning om skog, att det där är inget som man vill ha. Och då har han ju lyssnat in den här killen och vänder blicken mot, ja just det, här kom någonting. Nu fick jag reda på någonting som jag inte visste innan. Och som visar sig vara ett mycket större bekymmer. Och så tar han ju en vända till med sin teknik, sin drönare. Vad kan jag göra nu? Hur ska den kunna användas i det här sammanhanget? Och så itererar han igen kring det här. Och vad jag förstår då på hur ni diskuterar vidare, så har han ju verkligen hittat något fiffigt. Eftersom att kliva upp där i 20 minuter och kunna skanna av en skogsbestånd som det tar bra mycket längre tid att trava igenom och ändå kanske inte riktigt fånga de där borrarna på rätt sätt, eller skogens mående eller trädens mående. Jag tyckte det var så fint exempel, just eftersom han, dels var han inlyssnande och empatisk, och han lät liksom inte sig själv gå i fällan att det här är den bästa idén ever, nu ska jag bara pressa ut den här lösningen, utan han visste att jag behöver lyssna mer.
Ja, det är rätt. Det är precis det han gör. Jag försöker verkligen få honom att säga att AI är fränt och därför kör vi med det. Och han är bara helt ointresserad. Så varför finns vad vi vet? I våra studier så framgår det att vår publik inte behövde någon som förklarade nyheterna. Det gör ju många nyhetsmedier redan. Nej, vad de använde oss till var för att bli allmänbildade med minimal ansträngning. Och då är det förstås bra att vi också faktagranskat allt vi publicerar. Vi kom fram till den här slutsatsen genom att ställa frågor till användare om hur de tar reda på saker utan att nämna oss eller vad vi gör. Vi hade förstått att förklaring nyheter inte var den drivkraft vi trodde från början, och att vi någon mån inte förstod varför folk använde oss. Och det var det vi ville försöka haja.
Och igen, då behöver du gå ut och undersöka det. Ställa frågor, vara nyfiken, hitta smarta sätt att undersöka utan att liksom lägga orden i mun på folk, till exempel. Det är ju därför som...
Och lägga ord i munnen, menar du så här, behöver du den här podden?
Typ så. Eller räcka på med en ändå bättre marknadsföringsaktivitet som gör att nu har väl folk fattat att det här är världens bästa grej. Och ja, fortfarande så är det väldigt många produkter som försvinner från hyllan efter ganska kort tid.
Mm.
För det var ingen som egentligen behövde dem. Eller det var någonting i sammanhanget som gjorde att det funkar inte.
Det är också ett annat perspektiv än om det är liksom att alla... Enligt den här teorin så måste man alltid utgå från att folk redan använder någonting för att få jobbet gjort. Det här är en väldigt viktig poäng som det för övrigt tog mig själv väldigt lång tid att inse. Typ bara här om året. Jag har lanserat saker i olika sammanhang och tänkt att den här är väl skitbra. Ja, men den här, den löser problem. Utan att inse att folk alltid löser alla problem redan idag. Och för en tid sedan, när jag lärde mig det här, då lyssnade jag på podden Lennys podcast, som är en podd om hur man bygger techbolag. Skitbra podd för övrigt. Där en av gästerna sa att remember that everybody's time is already allocated. Alltså att folk aldrig bara står och väntar med tid över. De gör ju saker hela tiden. Att försöka förstå inte bara vilket jobb som vår produkt gör, men kontexten, när de använder den, var de använder den, hur de använder den, vad de gjorde innan, efter och vilket mentalt tillstånd de befinner sig i. Allt det här är viktigt. Risland berättar om en studie för att utforma Ventrum.
Vi gjorde en kundstudie kring, det var en organisation, en vårdorganisation, och de skulle bygga om sina väntrum. Och då kan man ju tycka att en väntrum, det är väl bara...
Det är väl rum där man väntar, tänker jag, med lite grovhuggna vis.
Precis, hur svårt kan det vara? Men då jobbade vi och gjorde en kundstudie kring det.
Så då satt du i en massa väntrum?
Ja, precis.
Vad spännande, vad gör folk i väntrum?
Ja, vad gör folk i väntrum? Och vad gjorde de i det här väntrummet? Hos den här vårdgivaren. Och det visar sig att ja, visst, de sitter där. Och de har framförallt visat sig behov av att förbereda sig inför vårdmötet som de ska på.
De och vad är det för behov då de har?
De behöver känna sig trygga, lite lugna, lugna ner sig. En del de vill bara sitta och titta ut genom ett fönster. En del vill läsa lugn och ro.
Så det är inte ett rum där man väntar och det är ett rum där man landar?
Man landar in och förbereder sig.
Det är alltså väntrummets jobb to be done. Jag använder väntrum för att landa, lugna mig och förbereda mig inför ett besök hos doktorn.
Om man ser till hur ser det ut då, men det kan vara ganska kala, nakna miljöer. Och då är det kanske inte alltid man känner sig så harmonisk. Om man har en kal, naken miljö med en färgsättning som egentligen mest är stressande.
Och sitter 40 personer och rethostar.
Ja, precis. Och då, eller hur man då möblerar det. Ska jag sitta som i en trevlig liten mysig soffhörna? Men det är ju ingen tebjudning jag är på. Jag vill ju bara ta det lite lugnt nu och förbereda mig.
Fast det är ingen lounge vi snackar om, utan det är någonting, det är just ett rum där jag förbereder mig.
Ja, och då kan ju det göra skillnad på hur man väljer att placera stolar, vilken typ av möbler man har. Det jag vill åt är att man kan göra det på ett mycket mer medvetet sätt än att man tar in en inredningsarkitekt som gör något coolt.
Ja, det kan man mycket väl göra, men
och det kanske
då...
Det beror på vilken du tar in där. Men det kan du ju också fundera på när du går runt och tittar på miljöer där folk ska vänta. Det kan vara en lounge. Och jag kan säga så här, igen då, vem är det som ska komma här och sitta och vänta? Ska du ha en stol som passar för Lilian 83, så är det inte samma stol som är bekväm för Pelle 17. Men ibland så får man en känsla av att de inte riktigt har tänkt så långt.
Nej, eller att de har sett till att alla sitter och det är obekvämt.
Typ.
Om det är ett jättebra exempel med väntrummet, för det säger ju någonting om att det sällan är de grundläggande behoven. Det är inte en plats där vi väntar.
Nej.
Utan någonting annat liksom. Nu är det förstås inte alla som har tid eller lyx att göra stora undersökningar av jobs to be done eller hänga oändligt lång tid i väntrum för att haja saker. Så hur gör man om man vill gå snabbare fram? Ja, man ska förstås inte slarva igenom en så här viktig process, men samtidigt vill man inte överarbeta den heller. Ja, det här var något jag undrade mycket över när vi gjorde jobs to be done-processen på vad vi vet. Eftersom jag lärt mig att man alltid vill ha tillräckligt många deltagare i en kundsökning för att kunna lita på den. Uppnå statistisk signifikans, som man säger på forskarsvenska.
För ibland när vi tänker kundundersökning, förutom att vi ska lyssna på folk, när vi tänker kundundersökning så känner man att ja, då är det 500 pers, eller det känns som att det är komplicerat och så här liksom. Men ibland har du någon liksom, räcker det med 5? Eller måste jag ha 50 eller krävs det ett dussin? Liksom. För det här handlar ju inte om sikt, det handlar inte om statistisk signifikans alls.
Inte alls. Det är en tolkande ansats. Mm. Och som du sa, vi var inne på förut, det handlar ju om funktionella behov, emotionella behov, sociala behov. Har du otur då att göra en stor kvantitativ undersökning så får du inte med de sociala behoven överhuvudtaget. Det kräver väldigt mycket av hur den som utformar en sån undersökning i så fall. För att du ska få med alla de här delarna. Men jag säger så här, inte jag säger inte så, men från forskningen så vet man att om du pratar med en någonstans mellan 8-15 personer i ett hyfsat avgränsat segment av användare, då börjar du bygga en bild så att du kan börja skönja mönster i deras behov.
Bara 8-15 alltså. Ja, jag är nog rädd att vi överbetade vår undersökning lite. Men å andra sidan kunde jag känna mig desto klokare på resultatet. Rislund säger att det också är klokt att både försöka förstå hur folk gör, men titta på vad de gör, och sen också fråga dem om vad som händer.
Ja, eller så kombinerar du. Vi brukar förespråka att man jobbar med observer. Du observerar och intervjuar samtidigt.
Då kompletterar. Ge dem telefonen, ge dem en uppgift, kan du lösa det på vår sajt?
Till exempel. Eller som i väntrummet, man frågar om man får lov att ställa någon fråga. Och då kan man ju ställa frågor kring hur känns det här och hur länge har du suttit här och vad väntar du?
Det är så intressant att din alldeles fråga var så här, så hur känns det här och hur känns det där? Som att du helt spontant bara går till den där emotionella grundfrågan.
Ja, den, man måste ju våga ha den med. Mm. Men saken är den att ställer man öppna frågor till människor, och det vet ju du som intervjuar, då intresserar du dig för den personen som är på andra sidan. Mm. Och då blir det naturligt att följa upp med följdfrågor. Så det betyder att du kommer ju inte med en intervjumall med 10 frågor som du ska klara av. Det ska ju inte vara ett talat formulär, utan du har ju en ingång till någonting som du vill veta mer om. Och sen borrar du utifrån vad du får för respons och försvar från personen.
Jag är egentligen en ganska fyrkantig person i det att jag ständigt vill ta reda på fakta, veta exakt vad som gäller. Jag blir därför också lite gnällig och osäker om jag inte kan ta reda på det. Jag har helt enkelt svårt att acceptera att ibland finns det gissningar som är kvalificerade nog och duger utmärkt. Även om de inte är vetenskapligt fastslagna eller statistiskt signifikanta, så funkar de utmärkt för de allra flesta som inte jobbar som forskare. För de här sakerna man samlat in, de här kommentarerna eller observationerna, de kan säga något mer än bara den data man har samlat in. Ja, det här är vad Carina Rislund kallar för rik data.
Jag tänker också att det är någonting med hela det här som är att få en magkänsla för något, att få en intuition om någonting, om det här behovet. Och när vi pratar om så pass få som, ja, låt oss säga då 7-15, och att du har 3 frågor, så känns det otroligt ovetenskapligt. Och där lurar vi oss själva.
Ja, det gör vi. Och det är precis vad de skriver i den här boken också.
Ja.
Kundjobbsteorin. Du får en rik data när du jobbar på det här sättet. En richness som de pratar om. Och det är ju inte så att du är färdig efter de första 10-12. Det ger dig en indikation om, har jag tänkt rätt? Det är ju det du vill göra. Du vill ju validera din idé, ditt antagande här. Och sen fortsätter du och fördjupar. Tillbaka till drönaren. Han har ju inte varit ute en gång. Han är ju ute hela tiden för att se nya grejer som han vill testa av. Tänker jag rätt här? Funkar det så som jag tror? Och det är ju på det sättet som det finns en modell som man kallar för innovationstratten. Det handlar ju om att man i den här utvecklingsprocessen, i sin innovationsprocess, rör sig mot ett tillstånd av att man minskar osäkerheten. Man blir säkrare och säkrare på att det här kommer verkligen att fungera och göra det här jobbet som är tänkt för någon annan i en viss situation. Så då är vi tillbaka till att vi behöver iterera. Det är inte en gång vi är ute flera gånger. Man ska passa sig för att känna att man är riktigt färdig. Ni förstår ju att det vill man ju gärna bli då. Men...
Nej, man blir faktiskt aldrig färdig med jobbstudan, utan måste ständigt återkomma och utvärdera. Helt enkelt eftersom människors behov ständigt utvecklas. Det här är bara en anledning till att det kan vara lurigt att prata om product market fit. Alltså att man hittat rätt som position för sin produkt på marknaden och man känner att kunderna vill ha den. För nu är det egentligen bara en grupp i din användare som tycker att ditt erbjudande är toppen. Alla nya kanske tycker det är obegripligt. Och det kanske tar för lång tid för de nya att fatta varför den är toppen. Så man kan ha product market fit på ett område i en kundgrupp och inte alls i en annan. Och då är det ju bara att börja lyssna igen och förstå vad som är jobbstuberan för den där andra gruppen. Eller då helt enkelt börja lyssna på Carina Rislund och börja om från början igen. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg får jag nu ringa en rådgivare. Ja! Och någon som kan det här, ja, det är Silvia Estadella. Och hon påminner om ett väldigt enkelt sätt att kolla om man verkligen löser kundernas behov.
Något som vi brukar rekommendera är att man själv gör sin kundresa. Att man testar själv och hur det är att bli kund hos det företaget.
Just det.
Från början till slut.
Att äta sin egen hundmat heter det på amerikanska, va? Eat your own dog food.
Ja, precis. Det är en viktig del, för då kan man själv uppleva vad är det som fungerar bra och vad är det som kan förbättras.
Hon varnar dock för att det är lätt att bli hemmablind. Du som driver bolag ser ju trots att saker inifrån och ut. Men hon har ett råd gällande det också.
Har man svårt att se det utifrån, då kan vi ibland också rekommendera att man kan då be någon vän eller någon i familjen att de ska göra det. För de sitter inte varje dag med den processen. Så de ser det med nya ögon. Och då kan man se hur de agerar i varje steg. Och vad de tvekar att ja, men där visste jag inte exakt hur jag skulle göra. Så man kan ta hjälp av någon i sin närhet också.
Jag frågar henne om man borde vara tydlig med att man ska observera kunderna. Eller man ska göra det lite på avstånd.
Jag tycker att ja, man skulle kunna göra både och. Men jag tycker att man kan ge sig till känna. Man kan välja en kund som man har en bra relation med och säga att ja, men nu vill vi förbättra våran produkt och vill vi se hur vi jobbar med produkten. Så jag tror att man kan engagera kunden också och berätta att man gör det. Men att man inte är så aktiv i den processen att man bara tittar på.
Just det, man får försöka... Man får bita på en pinne eller något så man inte börjar säga saker hela tiden.
Ja, precis. Att man inte påverkar kunden så att man blir hört på kundens upplevelse.
Och apropå att vara lyhörd, finns det något som du hört folk svära över? Det kan faktiskt hjälpa dig att prioritera var du ska lägga din energi nu.
Titta på, finns det någon svårdom? Vi pratar mycket om att... produkter eller tjänster ska lösa en svårdom för kunderna. Och då är det återigen det att analysera sina potentiella kunder och se vad är det som de svär över. Vad är det som är jobbigt för dem?
Och... Just det, jag fattar. Det är roligt sagt. För jag har tänkt på det som, man pratar ju ofta om så här pain point på amerikanska. Och jag har också jag har funderat på vad är det på svenska. Men att lösa en svordom är ett jättebra sätt att beskriva det.
Ja, precis. Och det är väldigt viktigt att observera vad är det. För ibland kan man ha en väldigt bra idé på en tjänst eller produkt. Men man har inte tänkt på att någon annan har det behovet. Och att behovet är tillräckligt stort för att man ska vilja investera i att lösa det problemet.
Alltså du menar om jag inte hör några svordomar, då kan det vara ett tecken på att det här inte är ett jättestort problem?
Ja, precis. Det kan vara saker som är roliga att ha, men om de inte löser ett problem som du har, om de inte gör ditt liv bättre på något sätt, då kanske vill du inte lägga pengar på det.
Silvia Estadilla varnar också för att vi ibland fokuserar för mycket på att förbättra enskilda saker utan att se till helheten.
Det behöver inte vara bättre... tjänsten i sig, men det måste finnas något i helheten som gör det bättre. Kanske själva produkten, tjänsten är inte bättre, men upplevelsen tills man börjar använda den eller upplevelsen efter är det som är bättre. Så att man måste se på helheten på kundens resa från det de börjar leta efter vad de vill ha för produkt. Mm. Om de hittar dig först, då även om du har ett sämre produkt så kanske säljer du mer. Så det är inte alltid att produkten är bättre som gör, eller tjänsten som gör att man lyckas.
Sa Silvia Estadilla på Almi. Det är råd från Almi och andra företagare som jag har lärt mig mest av. Och vet du någon företagare som du, efter att ha hört det här, vet kämpa med att förstå vad kunden egentligen vill ha? Eller som tror skulle kunna lyckas ännu mer om de hade koll? Använd då dela-knappen här i appen för att skicka det här avsnittet till dem. I nästa avsnitt, ja, då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske är det just det steg som du funderar på. Följ på den här appen för att inte missa det. Och till nästa gång, ta hand om dig och kom ihåg det här med att lyssna om det finns något som kunderna svär över.